Men vi ska ta och spela ett musikstycke här. Men jag ska bara komplettera lite grann med det som jag kom på under pausen här. Och då, apropå det här med det kroppliga systemen och att behöva vila och terapeuta oss själva på olika sätt. Alltså det är okej att gå till terapeuter. Men det är ju ändå vårt ansvar. Vi kan inte bara hålla på och det kostar pengar att gå till terapeuter. Vi kan göra jättemycket själva. Och som av det som vi har pratat om förut. Men jag glömde en sak. Bli som katten. Och lär dig yoga, tai chi, qigong. Allt det där. Va? Så, men tycker ni att det är besvärligt att liksom komma ihåg de här alla rörbevegelserna som ni har fått lära er på kurserna? Låt inte det hindra. Bli som katten. Stretcha. Lägg på en yogamatta eller någonting och så bara sätt in. Vad vill kroppen göra nu? Och den vill sträcka på tärna. Och sen så är precis så att axeln röra sig. Och ni behöver inte liksom gå in i att någon säger ett avslappningsband att åh, nu ska du klappna av i den kroppsdelen och så tar du vidare. Utan kör bara. Men det bestämmer kroppen. Det är inte alls säkert att den vill slappna av i den ordningen som avslappningsbandet säger. Utan det löser sig själv. Bara ni beväger, liksom lägger det ner och bestämmer att det vill. Så, det var det. Och så jag pratade om Asker Lorentzen som har ett center i Danmark som är mycket besökbart mål, tycker jag. Han har ju stora kurser och så. Och Asker pratar en lätt danska som man kan förstå. En riktig lysarbetare och hans fru Johan. Och han har skrivit ett antal böcker och hans första bok Människets inre univers heter den. Där har ni alla de här dimensionerna och hierarkin och de olika strålarnas mästare och vad de står för. Allt det, om ni nu vill veta lite mer om detta så har ni allt det där. Sen har ni Baileys böcker, men de är mycket mer komplicerade. Det här Asker, och han har skrivit så fantastiska andra böcker om stjärnmänniskorna som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ja, varsågod, ställ dig.
Och vi är intresserade i Askersyn i Norge så är det skanalka.no eller så har de ju den gyllene cirkel.dk, så har de ju också nettsalg och vi slipper den danske momsen. Men skanalka, skanalka.no. Men
start med människans inre univers, för då får du en utföring. Och han har ju utbildning hela tiden i de här sakerna också, om man vill fördjupa sig. Det var någon som frågade det på pausen, vad man kan få information om de här sakerna som man kan uppleva på vägen. Och min väg har ju varit mina tre böcker. Den blå lilla boken som heter Vi och alltet som pratar om mina upplevelser bland UFOs och änglar. Och sen har vi då Guds närvaro i människan. Och som sagt, vad det är min väg på. Och där står ju så mycket mer än jag har nämnt här. Va? Och sen har vi den sista då, att upplysa jorden. Och den, alltså jorden, det är människan. Det finns ingen skillnad på människan och jorden. De är så starkt förbundna, va. Så det som sker i mig, det sker i moder jord. Jag hade med de två första, den blå och denna. Och glömde den. Det är den sista. Vi hade för mycket tapetrullar. Ja. Så, men det ligger informationsbroschyrer som man kan beställa. Ni kan beställa det här om ni vill och skicka dem sen. Eller bara höra av. Det ligger lappar om vår hemsida. Jon och jag har en gemensam hemsida. Sen ska jag ta en annan sak då som jag kom på just nu också. Det var det här att i relationer och just det här som nyandlig då, att vi får ju tester och frestelser och att hur vi agerar mot medmänniskor, och det är ju väldigt lätt då att man är som nyfrälst så att säga vill vill pracka på andra sin sanning. Och där ska vi vara lite försiktiga, för varje människa har ju sin väg. Men vi kan gärna vara öppna och lyssna. För att i ett möte så kommer ju det som ska komma, så att säga. Så vara öppen för människors frågor. Men jag lär ju mig också så otroligt mycket av andra. Varje möte är så spännande. Och då är det inte frågan, vad har jag lärt ut idag? Utan vad jag har lärt idag. Det är det som är det viktiga. Sen en annan sak. Det med mötet mellan människor. Det är inte så säkert att det är nödvändigt att säga ett ord. Om nyandlighet eller svärar eller änglar eller ljufos eller någonting. Utan bara mötet i sig är sig själv nog. Och då kan det räcka med en blick, ett handslag, en axel, klappa axeln, hur har du det idag? Eller en kläm. Och den där klämmen, den kan antända ett helt univers. Jag har varit med om det. Jag var i Göteborg på min första föredrag inom nyandligheten. Och så det var faktiskt en endags kurs, ett seminarium. Och så i slutet på dagen så skulle föredragshållaren, kursledaren, han gav alla en kläm. Och jag stod i rad och kom fram och skulle ha kläm. Poff, sa in min aura. Så lyses den upp. Så eterfältet blev, istället för att vara så här, 1-2 centimeter, så blev det minst en decimeter. På ett ögonblick så lyste hela min aura. Och sen så droppade jag ner. Jag antändes alltså, bara genom hans närvaro. Då hade vi nog i och för sig en connection, han och jag, någonstans, någon gång i någon tid, med något liv. Men han öppnade mig. Och efter det så kom hela skapelsen. Öppnade hela mitt tredje öga. Och det var det som, då jag började se dimensionerna. Så det kan komma spontan upplevelse utan att vi har en aning om det, va? Men då hade jag i och för sig innan hållit på väldigt mycket med tillgivelse, försoning. Det hade varit min väg. Det var det jag gjorde först. Det rensade jag. Och så fysiska kroppen. Att göra det bästa. Ta bort amalgam och allt sånt där. Och leva sunt. Och levande föda. Börja äta utan kokt mat. Jag var väldigt extrem i tag. Det föregick min möjlighet att leva på ljus. Ja, det var det. Nu ska vi bara se det sista här. Mystiken. De upplevelser som vi får, det är egentligen den lilla människans privata upplevelser. Men oftast så kommer de inom religionerna. Och de alltså de här upplevelserna, det behöver tillskott för att man ska vara öppen. Och det är bön, meditation, kontemplation eller så, för att hålla kanalen öppen. Så har vi fått dem, så behövs det lite fokusering, va? Det finns ju mysterieskolor. Både tidigare, och där har ju den här okulta kunskapen hålls vid liv. Där och många har varit förföljda och så vidare, som har varit med i de här mysterieskolorna. Så att det är där som man har kunnat tanka, så att säga, bland andra människor som vi gör här. Vi behöver inte gå i mysterieskolor själv längre, utan allt är fullt öppet. Men de som finns, som jag skulle rekommendera, det är ju Rosenkorsorden då, för att jag känner många som är med där, och de är, om man vill fördjupa sig, så är ju de också någonting som är brukbart, så att säga. Det är också den gyllene cirkel i Danmark. Och Rosenkorsarna finns väl i Danmark också, antar jag, men de finns i Sverige och Norge och överallt. Det finns säkert en massa andra. Jag har ju aldrig gått i någonting så här, så jag har så dålig kunskap om vad som finns. Som Eckart, och det finns många. Då när vi går in i de här dimensionerna, så upplever vi andra, både djur, natur, andra människor, hela skapelsen som ett med mig. Vi är skapelsen. Du kan inte se någon skillnad där, va? Och det är en känsla som är en födelse som alltid består. Och det kan jag inte skriva, för det går egentligen inte att sätta ord på. Men så blir det, så är det. Och vi får en stark helighetskänsla. Behöver vi helighet idag? En gammal gud som sitter på ett moln. Människan är ett gudomligt väsen och är helig. Och om vi behöver inga kyrkor, men det är inte fel att gå i kyrkan heller, för vet ni vad? Kyrkan har hållit heligheten i helig. De har hållit heligheten levande. Även om det har varit den mörka medeltiden och det har skett väldigt mycket i kyrkans regi som inte har varit okej och sker fortfarande, så har de trots allt hållit heligheten levande. Så tackar de för det. Och det finns fantastiska präster idag som verkligen är så kallade nyantliga. Men helvete ska vi prata om lite senare. Den mystiska upplevelsen gör att vi ser Gud i allt. Du är Gud. Myran är Gud. Gräset är Gud. Allt vi ser Gud i hela skapelsen. Finns ingen skillnad. Vi lever ju i ett hologram för det första, men det får vi ta en annan gång. Men de här upplevelserna förstärks ofta efter en tid i ensamhet, i retreat. Därför att då får man inte, som jag då, den där klämmen av min gode vän i Göteborg. Så kan det komma ändå genom en spontan upplevelse efter en stark samling på ett annat sätt, va? Och ofta så går vi in i en mer asketisk fas. Man känner behov att rensa kroppen, kanske fasta eller så vidare. Och man vill rensa hemma, ut med allt onödigt hemma, eller hur? Och det är ju precis ett led i detta. Alltihopa, allt på en gång. Ut med allt gammalt. Och det är kropp och själ och hemma och materia. Vi behöver inte så mycket materia längre. Helvetet pratar vi om förut. Ja, det finns på sitt sätt, men ändå inte. Skärselden. Det sägs då att alla mystiker, gamla mystikers, i deras litteratur som kom efter dem, att de har varit inne i den dunkla natten. Vad är den dunkla natten? Jo, det är precis det nyandligheten gör. Där vi håller på och rensar i kropp och själ, och vi har varit inne i våra eländes tankar och vi håller på att transformera och våra, alltså allting är ju tankenergi. Det är ju det som styr våra liv, och det är ju det som vi håller på hela tiden med, eller hur? Att jaga våra tankar, att försöka bli mer positiva. Så det är egentligen skärselden. Vad vi gör är att vi lyfter på gamla stenar och tittar vad finns det under där och transformerar dem, va? Det är skärselden. Och på den tiden när inte människan var så upplyst, så kunde det vara väldigt tufft för de gamla helgonen och det som satt, och de skulle späka sig, och de vet inte vad späka är. Hur var det? De piskade varandra, och jag vet inte hur de gjorde för att de skulle få driva djävulen ur kroppen. Det var, vad heter det på norsk? Vad sa du? Men det sägs då, någon sa så här, att religion är till för dem som är rädda för helvetet, men andlighet är till för dem som redan har varit där. Det är inte jag som har kommit på det, men jag tycker den är bra. Mystiker är minst av allt världsson frånvända. De är pådrivare, de är föregångare, och de har en inre låga att tjäna. Att tjäna mänskligheten, vill göra det goda. Och de sätter ofta igång projekt, små eller stora projekt, eller vill gärna vara med i nätverk som driver projekt. Man kanske inte har ett eget projekt, men man vill ändå vara med och hjälpa till, va? Och man är inte så noga med betalningen, utan man gör det ändå. Jag tittar på styrelsen, med styret här. Och vi alla andra som håller på att gå bort på en sätt. Vi måste ju tjäna pengar, det är helt nödvändigt. Vi ska ju överleva också, va? Men just det där att ändå tjäna tillhör mystikens vardag. Och det kan ju vara så här att någon behöver hjälp med sin, det behöver inte vara stora projekt, någon kanske behöver lite hjälp med katten eller med barnvakt eller en gammal människa behöver någon som läser för sig, det är också tjänande. En mystiker är besjälad av en önskan av frid och fred. Och de män, de kan också drabbas av helig vrede, att välta boden i templet. Att sätta gränser, ställa krav. Och det där kan också, ja, ring till en politiker och säga att du, det där som ni håller på nu, det ställer jag inte upp på. Jag tycker att ni ska göra så här. Skriv en insändare. Var i nuet, var med i livet så att säga. Sitt inte hemma och bara meditera, utan vi ska vara aktiva samhällsmedborgare och försöka påverka. Visst, vi kan sitta där och bara tänka med tankar, men ibland så behövs det folk med sig ifrån också. Men på ett vänligt sätt. Ge konstruktiv kritik eller goda idéer helt enkelt. De jobbar ofta med rättvisefrågor, mystikerna. Och de behöver inga yttre eller ritualer, de behöver inte kyrkorna. Men de går gärna i kyrkan. Det är för att det är svalt och gott och det är... Och så är det ju så här att altaret ligger ju ofta på en energikärna som strålar ut åt alla håll. Så de har ju råkat placera kyrkorna på de gamla okulta platserna från Asatiden. Så för att de skulle neutralisera Asatron så att säga. Vad är det du säger? Jo. Åsatron, okej. Ja. Hur ser dessa människor ut då? Är de tyngda av sitt ansvar? Nej, de är ofta väldigt glada och positiva. Och ser det liksom, försöker att lyfta fram det goda i allt. Så ska jag prata lite grann om min egen väg. Jag började med försoning, som jag sa förut. Att gå in och titta på. Jag skrev upp en massa människor som jag kände att jag behövde tillge. Och jag tyckte att de behöver nog tillge mig det också. Så där höll jag på en stund. Och så kände jag att nej, vi är ett. Och det var ingen idé att fortsätta med det. Och så började jag meditera med TM. Transcendental meditation. Och där gjorde jag ett år. Och det var en fantastisk öppning. Healingkraften ökade helt otroligt. Och jag började se auror runt människor och klärvoajansen ökade och klardrömmar och allting sånt där. Men det tror jag inte hade med TM att göra, utan jag var i den processen helt enkelt. Jag hade öppnat. Så det hade skett oavsett vilken meditationsmeditor jag hade. Men så började vi en diskussion om hinduiska gudar hemma i Sverige. Och frikyrkorna gick i taket på det här, vad farligt det var. Alla gudar i hinduismen då. Och jag var inte rädd för det, för jag vet ju det att hinduismens gudar är mänskliga egenskaper. Olika egenskaper. Så att, okej. Men då tänkte jag säga att det måste då finnas något på svenska. Jag kan meditera på att slippa det här tjatet om hinduiska gudar då. Och då hörde jag i huvudet, varför inte försöka med orden jag är? Ja, då gjorde jag det. Och då hände ju precis samma sak som jag mediterade med TN. Så händerna glödde, auran ökade och precis så. Så jag tog det istället för mina 18 minuter med tiens mantra, så tog jag orden ja. Och det var precis lika fantastiskt. Och sen så kom jag på det att ja, men det finns ju två sidor av samma mynt, så jag började med att köpa vi är också, så jag blandade lite sådär vi är och jag är och då när jag kände. Och då kände jag det här, jag är förstärker min essens att vara den jag är. Men samtidigt så är jag en del av en helhet. Så du är en jag är. Alla är en jag är. Tillsammans är vi är. Och för att få den där, för det inte blir ett utanförskap, att jag är mig själv nog. Så kände jag att jag måste bli till att vi är också. Att vi är en helhet. Så det var en väg. Sen så utvecklade jag det så småningom då också så att Jag läser mirakelkurs på sin Miracles, där man vill nämna det. Och den sägs ju vara kanaliserad av Jesus då. Och där var en väldigt, väldigt stark upplevelse, för att då jag gick igenom den i drygt ett år. Men redan in i den tredje månaden så hade jag ett arbete som astma- och allergiinformatör i ett antal kommuner i Sverige. Jag åkte ut och pratade då i skolor och kommuner, kommunstyrelser och så här, och talade om hur det är att vara astmatiker och allergiker. Och så fick de blåsa i ett sugrör för att känna hur det är att andas av astma. Och det testades, kan du se. Så är det, vad jag sugrör, vet ni vad det är. Försök att andas i ett sugrör en stund för att känna. Så är det att ha astma. Men i alla fall, så försökte jag skapa förståelse för detta. Och jag hade hållit det här föredraget i kommunstyrelsen i Vara. Tänk, det finns ett ord som heter Vara, och det är min hemort. Att Vara, jag kör det. Jag stod där och pratade och som vanligt, mun gick, och helt plötsligt så genom väggen så började det komma in änglar. Och jag försökte att prata på, och så tittade jag på dem samtidigt, och så började de, var en 8-10 stycken, och så började de sprida sig i salen och sätta sig på tomma stolar. Men helt plötsligt så började de att smälta ihop med tre personer. De satte sig i knä på de personerna och smälte ihop och blev ett med dem. Och jag försökte hålla mig av och prata på. Och de satt kvar, och så till slut så bara det blekna bort alltihopa. Och då kände jag så här att, jaha, de där tre personerna måste vara något särskilt med. De var ju sammansmälta med änglarna. Så de tog jag särskilt kontakt med efteråt. Och helt riktigt, de hade inga problem med att få förståelse för astmatiker och allergisk situation i den kommunen. Så det blev ett jättebra samarbete där de ändrade en del i kommunens upplägg i både skolor och industrier. Och det var första gången jag såg änglar väldigt så tydligt. Men jag kände att A Course in Miracles, det var min väg att öppna upp så starkt för änglarvärlden. Ja, sen så fick jag till mig då en natt att jag skulle gå in i mitt inre universum och titta. Jaha, det var ju trevligt, tänkte jag. För när jag la mig så somnade jag ifrån alltihopa. Och så är plötsligt vaknade jag. En dröm eller vad det var. Och så var jag inne i kroppen. Och det var förfärligt. Det fanns så mycket skräp. Det var gifter och slagger och allt alltså. Ni vet vad gifter det? Ja. Som simmar runt där bland alla organ där inne, vet du. Och jag blev direkt vegetarian. Och levande föda. Så att jag slutade att äta kött. Spisen den stod där nästan så dum ut. Och jag åt ren levande föda, inte kokt, utan bara det som var rått. Och det kom ju på modet väldigt mycket nu. Kommer väldigt mycket från USA, men nu är det mode bland skådespelare och så vidare, och nu sprider sig ner i folkhuden sen så småningom, va? Och det är ju vital föda, det är ju levande föda, där är det kvar vitaliteten. Det är klart att nässelsoppa må vi nog koka. Jag tror inte det har varit så käkt att äta den rå. Men å andra sidan så kom jag på en sak. Det var en människa som hade svår reumatism. Och så hade hon av en händelse råkat hamna i ett nässelstånd. Det vill säga att det växer massor med nässlor. Och hade trampat i det helt barfota. Och hade inte lyckats inleva. Efter det så hade hennes reumatism försvunnit. Så hon hade ju det förfärligt några dagar då, va? Så varje år sedan, men så kom verken tillbaka efterhand, va? Efter några månader. Så nästa år, det blir nästa, så gick hon medvetet ut där. Och fick den här duschen av brännässlor som bränner våldsamt. Så det är något speciellt med nässlor. Och man kan ju koka te på det. Men nässelsupa. Ska ni ha receptet? En liten nässle. Och så tar ni kanske lite vatten eller någonting. Eller ta lite nässle som ni vill. Och ni kan även ta de gamla som är, jag har gått i frö, för det är väldigt mycket östrogen idag. Naturligt östrogen för oss kvinnor som kan behöva det. Och sen så kokar ni, tar ni tre potäter och en gul lök eller purjolök. Nej. Vad heter det, Jon? Nej, den här. Nej, de små. Gräslök. Gräslök, ja. En knippa det. Antingen en gul lök eller gräslök. Och så bara kokar allt upp av detta. Då kanske 10-15 minuter. Ta potäterna i en liten, eller lite mindre bitar så går det fort. Tar ni en gul lök så kan ni fräsa det i lite smör först. Va? Men, ja. Sen så mixar ni allt detta och så har ni världens ljudigaste och mest nyttiga soppa. Vitalitetsförbättringar. Och så tar ni, om ni äter ägg så kan ni ta koka ägghalvor till och så lite crème fraîche eller rum eller någonting. Ja. Det beror på att nästlorna är väldigt färska så räcker det ju med kanske 10 minuter. Men det tar en kvart om det, de är lite gamla. Jag tar nästlor hela året. Och även de som är lite längre ner, skör bara av dem. Det är vitalitet alltihop. Så vi gör fryser in så vi har en sån där soppa varje månad ungefär. Va? Så håller vi vitaliteten. Och det är ju så mycket grönt i det. Det är ju precis detta som kroppen behöver för omvandlingen i cellerna nu. När vi går upp i högre medvetande. Jag vet inget bättre. Och tänk, det kostar ingenting. Ät maskrosor och blomster. Det går ju att äta massor med blomster. Det finns mycket böcker om det. Ja, sen så började jag med inspirativ malning då för ett antal år sedan. Och det är ju det som har... Jag har gått vart min väg så att säga för att öppna upp väldigt mycket också när jag väl hade skrikit ur mig det mest. Det gick samtidigt. Jag har malt väldigt mycket. Och jag vet att det är en fantastisk utvecklingsprocess att mala inspirativt där man inte behöver titta på stilleben eller ett landskap utan bara låta fantasin hjärtat leda. Eller hur ni som har malt nu? Sen så småningom då så fick jag en så kallad kundalinjeresning och jag hade ju ingen aning vad det var utan det började med att jag var så jag får ha en klocka här annars vet jag inte jag har stor klocka jag började få konstiga bevegelser i kroppen, det började liksom rotera när jag låg så här som en, jag blev som en orm. Och det höll på ett tag så där, va? Men jag var ju så van att göra konstiga saker. Så det var inget nytt egentligen. Va? Men så helt plötsligt i natt så kom det upp som en värme upp genom ryggraden så här. Och så spred den sig uppåt här. Nej, den gick hit. Dit gick den bara, men inte längre. Och det kändes som det var två lysormar. Jag såg dem för mitt inre, två lysormar. Men de gick bara dit. De kom inte igenom kronchakran. Och där stod de. Och så kändes det ungefär som att de stod och puffade och försökte komma igenom. Det gick inte. Och så efter en stund så tyckte de att vi går ner igen och inte upp. Så gick de ner. Och tog 5 minuter ner. Då tänkte jag, vad är detta för något konstigt? Och så dagen efter så gick jag och skulle klippa mig hos hårfrisörskan. Och där fanns det i en av Sveriges vanliga dagstidningar en artikel om kundalini. Det är ju märkligt. Eller kanske inte. Synkronicitet kallas det. Och då fick jag förståelse för vad det var. Det stod där att de varnade väldigt mycket för detta. För att det kunde vara... Man kunde hamna på mentalsjukhus och det var jättefarligt. Men jag hade ju inte känt något farligt. För mig var det helt balanserat och gott. Så jag tänkte, okej, ska det hända så händer det väl igen då. Och så gick det ett halvår och jag började komma tillbaka till livet. Jag hade ju arbete och allting sånt här. Så jag hade ingen fokus på detta överhuvudtaget. Utan jag mediterade på mitt jäger varje morgon och så åkte jag till jobbet. Så var det bra med det. Helt plötsligt en natt, jag har precis lagt mig, så hände det igen då. Och då började det resa sig här. Det var bara att den här gången kändes det som det var 3. Egentligen så började de inte här ner utan de började här uppe i pingarna. Men det kändes så. Och så spred de sig uppåt. Och då, den här gången, så när det kom till Alltså började med rotschaklet, så kom det en stråle rätt ner, en lampa, en spiral ner det. Så kom det magschaklet, och då öppnade det sig, och så var det precis som en lampa tände sig i spiraler. Och så kom det hjärtschaklet, eller solarplexus, likadant det, hjärtat, som en stor tallrik, och halsen här. Och då när det kom hit, då började jag spruta eld ur munnen och öronen. Då var jag som en drake. Och så här kom det ut massor. Och pannschaklet blev som en lampa. Och sen gick jag rätt ut genom kronschaklet. Och då var jag ett med allt med Gud. Helt, jag kan inte beskriva det mer. Det var en enorm upplevelse. Men rummet lyste. Hela rummet lyste. Det var helt upplyst. Jag kan inte verifiera för jag var ensam. Men det är så. Och sen dess då, så fick jag ju en så stark energi. Jag kunde inte sova på flera dagar. Och inte nog med det. Efter det så visste jag allt. Du kunde fråga mig precis vad som helst i denna världen. Och jag visste det. Jag kunde bara svara direkt. Så jag tog mig lite lugnt med jobbet den tiden. För att jag kände liksom att här får jag nog hålla för mig själv. För jag stannade hemma. Några dagar. Och så småningom så äppade detta ut, och så jag kom tillbaka och jordades ju mer då, va? Men jag gjorde ingenting för att jordas, utan jag bara tog det runt och vidare helt enkelt, och tog mina promenader och så. Sen så vet jag inte riktigt hur lång tid detta tog innan jag började leva på lys, men jag fortsatte ju, jag fastade varje år, och jag hade ju fastat alltså sedan jag var 18 år. Varje år. Det var så stort behov väldigt tidigt hos mig. Och jag levde ju som sant. Jag var vegetarian sedan jag var 18 år. Och jag levde ju väldigt spartanskt. Jag odlade mina spiror och åkte ut och sköljde dem på bussar och tåg och busstationer. Och liksom var väldigt noga med maten. Extremt noga med maten var jag. Och så helt plötsligt en natt, så eller under en meditation, så hörde jag att Ingrid, nu är det dags att du ska leva på lys. Jaha, kan man göra det? Jag har ju inte läst någonting. Alltså, sen jag började skriva mina böcker, så mina inre upplevelser, så har jag aldrig läst. Jag har aldrig läst Askers böcker, aldrig läst någonting av New Age-karaktär. Därför att jag vill inte det, för att jag vill veta att det här är mitt. Jag vill inte vara påverkad från yttre källor. Så jag hade ingen aning om det här med lys. Då hände det att jag... För jag hade precis genomgått en fasta. Men jag kände bara det att nej, jag ska nog fortsätta lite till. Så jag gick in på... Då hade jag tagit både grönsaksjuice och fruktjuice. Och så började jag och bara leva på vatten. Så jag tänkte att jag ska göra en riktig utrensning. Och det var då jag fick det här. Ingrid, nu skulle välja på lys. Och så var jag lite nyfiken på vad detta var. Så jag fick information om att hjärtchakra producerar all den föda som kroppen behöver om man lever på lys. Och så jag minskade allt mer och mer på vattnet. Och satte till slut så var jag nere i en halv deciliter på dagen. Jag i stort sett bara sköljde munnen och sen så duschade jag då och så, men... Jag spottade ut vattnet till slut. Det var att jag sköljde munnen. Och det var varmt. Jag började med processen i slutet på april. Och sen blev det en enorm varm sommar. Jag hade mycket kontakt med människor som kom och tittade till mig. Grannar och kompisar och undrade liksom, vad är detta för någonting? För de hade heller inte hört talas om det. Och så en natt. Eller en dag under meditation så fick jag till mig att nu är det dags. Nu släpper du vattnet helt. Och då tänkte jag säga, jaha, jag vet att man ska dö, att man dör inom 3 dagar. Men så var jag så himla nyfiken på hur det skulle gå, så jag fortsätter ju då. Och det gick bra. Och jag var ute och gick. Jag hade långa 2 timmars promenader, för jag hade inte så mycket att göra. Ni vet att det tar ju tid att laga mat, eller hur? Va? Och det behövde inte jag. Så jag liksom blev lite undersysselsatt där. Så jag promenerade väldigt mycket. Och jag gick och jag gick och jag gick. Och hade enorma upplevelser. Jag var i extas alltså. Det är total salighet. Jag visste inte vad negativt det var. Därför att det fanns inget som påverkade mig. Mat. Det kan dra ner ganska mycket egentligen. Ja. Och så gick det några månader då. Då 6 veckor levde jag helt utan vatten och mat. Mat hade jag ju kuttat ut för länge sedan, men det var vatten då som jag hade i alla fall druckit kanske en deciliter eller någonting. Men jag hade ju minskat mer och mer. Så egentligen så levde jag väl på helt lys en och en halv månad, minst i alla fall då. För det var så lite vatten jag drack där, så innan jag slutade så kanske max 1 deciliter, och det svettas man ju ut egentligen. Men så hade ju släkten då börjat reagera. Först så sa jag det, att i det längsta så sa jag att jag fastade. Men så blev det begravning i familjen, så jag var ju tvungen att åka dit. Och det var inte så lätt. Och jag sa att jag fastade. Men att jag minst kunde dricka lite vatten. Ja, jag petade i mig lite grann och så tog lite timmer och så var utspått ut. Och sen så hade ryktet gått så till min dotter som bodde i England. Så helt plötsligt så ringde hon och sa: mamma, jag kommer hem. Besöker dig och har med min hennes sambo då, ja. Konservativ engelsman. Och så kommer de hem och så skulle vi fika, ta lite kaffe. Fika, det vet ni vad det är, va? Jag bävade ju för detta, alltså. Hur ska jag ta detta? Jag hade inte talat om någonting för dig. Jag tänkte max 2 veckor, jag kan säga jag fastar, men så var ju det där med vatten, alltså det behövde ju inte riktigt. Men Anna, hon hade ju förstått, för som sagt var, ryktet hade ju gått att mamma var galen, mamma var gal. Så hon satte sig framför oss och sa: mamma, nu äter du. Och jag hämtade lite vatten först och främst och åt, för jag tänkte det där orkar jag inte, för hon har alltid varit mamma till sin mamma. Ja, men då hörde jag så här i huvudet: Ingrid, det är okej om du börjar äta, men du ska veta det att du lever på 2 energisystem. Det kommer du alltid göra från mig nu. Du har aktiverat lyset i dig och du behöver ingen mat. Så om du nu ska behålla din fulla energi, så får du inte äta mer än 1,5 tekopp mat per dag och 1,5 liter vatten. Det är max om du ska behålla precis den energin som jag hade då. Det totala salighet, det tillståndet som jag hade. Upplysa tillståndet. Jag valde då att börja äta, och jag höll ganska länge det här med 1,5 tekopp. Och det gick bra. Kroppen klarade av igen. Men så, ni vet, tiden går och så träffade jag Jon, och vi började resa i Europa, vi började resa i världen, och så är precis så följde det. Så jag äter ju av och till, så försöker jag till exempel inför sån här tillställning, jag får säga, då äter jag mindre. Men sen ibland så äter jag som vanligt, men jag äter ju väldigt mycket grönsaker, och jag äter även kokt föda till viss del nu då. Men ni ser ju, det är ju helt omöjligt att hålla vikten, men jag bryr mig inte så mycket, för att jag har ju alltså öppnat kundalini och har den kontakten, och jag har mycket kundalini-resningar inför en sån här tillställning, så då behöver jag extra tillskott av den där totala energin, så att då öppnas jag. Och så är det bra en stund, och så kan det gå 3 månader igen, så kommer det igen. Det vet jag aldrig, det är aldrig något jag bestämmer. Men då kommer det viktiga. Sen är det ju många människor då, så småningom så fick jag ju höra, efter jag hade slutat att leva på lys, så kom det ju människor som gav mig böcker. Jo, men det här, helgon i Europa har levt på lys, och så där, så fick jag bekräftelse på det. Sen så kom det då Jasmin från Australien som har levt på ljus, och hon har lys och har skrivit flera böcker om detta. Ja, det fick jag bekräftelse, så det visade ju sig att hon och jag hade börjat samtidigt. Och ni vet ju den här 100 apan, att en sak sker aldrig mer utan att det sker på andra sidan på jorden samtidigt. Så vi hade börjat vid exakt samma tillfälle. Det är bara det att hon höll på längre, men sen har jag ju hört nu, det står på webben då, att hon äter vinerbröd och saker. Jag vet inte hur det är. Vi träffade henne i Bergen när vi var där, Jon och jag, för några år sedan. Hon såg, ja, hon var inte övermagen. Hon var ganska mager, men inte övermagen. Ja, i alla fall. Och vi har haft många i Sverige som har prövat på det och har hållit det ganska länge. Men de har slutat allihopa. Och jag vet inte varför deras skäl kan vara psykologiska, mentala eller sociala. Jag vet inte. Men det är farligt. En stor varning. Försök inte att leva på lys om ni inte har er skrunda linje, för det går inte. Ni dör. Absolut inte. Det är livsfarligt. Och det finns människor som har försökt att pressa sig. Och antingen har de fått förstöra njurar. Eller det finns de som har dött. De är inte redo för det. De har inte jobbat med tillgivelse. Det är det som är rätt. Det är grunden. Kärlek i handling. Och förstärka hjärtenergin. För det är novan i hjärtat som producerar all den vatten och den föda som behövs för processen att leva på lys. Några frågor? Jag vill bara påminna då om att Jesus, han gick ut i öknen och fastade i 40 dagar, och han var ju inne i den här processen också. Esséerna som levde på Jesu tid, det har jag läst om att en del av dem i sin process, då leder de på lys. Så det går an alltså. Man har ju hört människor som har... Ja? Nej. Men om jag kände längtan efter mat, då kunde jag visualisera en gulrot eller någonting. Och så tog jag solen. Så.
Men följde du aldrig obehag i kroppen?
Nej. Bara extas. Hela kroppen var extas. Och sen har vi då en sak som tillhör musiken som jag tycker är lite intressant att lyfta fram. Det är att uppe i Finland så finns det, det var så här att det fanns en präst där uppe. Och han sa någonting till församlingen som de inte trodde på. Jag kommer inte ihåg vad det var, men då sa han så här att om inte ni tror mig så kommer jag inte förmultna efter min död. Och de trodde inte honom. Och han förmultade inte efter sin död. Han finns där än. Och de har bytt, jag tror det är kista 4 eller 5 gånger upp i norra Finland någonstans. Gubben ligger där. Jag tror inte att de har en glaskista nu. Och jag kommer inte ihåg vilket det är någon ställe uppe. Om det är Tornedalen eller något. Jag minns inte riktigt. Det stod i tidningen. Det var någon svensk journalist som hade varit där och checkat på honom. Alltså... han har ju anden kvar, gudomlig ande kvar i kroppen, annars så skulle han förmultna. Det finns en kvinna som ligger nere i Frankrike någonstans också, som jag inte kommer ihåg. Är det någon som vet? Men det finns alltså så här, och det tillhör mystiken. Och det här är människor då som är så att säga, gudfruktiga. Så förnäka inte det gudomliga och även kyrkans kraft och möjlighet att jobba med energi, för det kan de. Jag säger som Kim, det fanns ju två olika skolor, antingen kremera eller inte, va? Jag tror anden går vidare sen i alla fall. Men det är klart, det är en sån fest. Jag skulle gärna inte kremera. Han finns ju kvar då, va? Men jag såg när anden gick ur mamma, när hon dog. Då såg jag hur den gick ut. Och det gick väldigt fort. Många säger ju att det ska ta 3 dagar, men hon gick ut jättefort. Men hon var också en föregångare. För vet du vad hon gjorde? Hon gick och kramade alla redan när jag var liten, både män och kvinnor. Så hon blev sett som väldigt konstig. Vi gick och kramade andras män. Det får man inte göra då. För 30 år sedan, eller 40 år sedan. Nu ska vi se. Så i själva inbjudelsen här så har jag skrivit att jag skulle tala om människans magiska påverkan på materien. Och jag har ett par intressanta upplevelser där. Jag hade varit uppe i Vaxvika. Hade träffat Jörn. Monica Ljungberg Jörn, som många känner, var det. Och det var en fantastisk... Och framförallt Jörn var det. Ja. Och vi hade en lite med naggande god konferens där. Och det var otroligt starkt. Och så kom jag hem och det var rätt sent. Nej, det var på eftermiddagen, ja. Och så skulle jag ta ut en flaska lundsirap som jag hade i skåpet. och ta mig en hutt, för jag behövde lite energi, och så skulle jag dra iväg igen. Det var bara det att jag skulle sätta in flaskan i skåpet i sig, så gick den inte in. Jag hade tagit ut den, men den hade vuxit. Så den hade blivit 2 centimeter längre medan jag höll den i handen. Och jag tänkte, nej, men den kanske inte stod på den hyllan, men det var bara det att det fanns inte längre avstånd i några hyllor. Så jag tänkte, ja, det är den spejsat. Jag ställde den på bordet. Och så skulle jag plocka in disken eller uppvasken som hade stått och torkat medan jag var borta. Och när jag tog i gafflar och skedar så böjde de sig. De snurrade inte runt så som Uri Gerli gjorde, men de bara böjde sig. Och jag tänkte, jag åker härifrån, det går inte vara hemma. Så jag åkte ut några timmar, 3 timmar så var, så kom jag tillbaka. Då hade man flaskan minskat så den gick in i skåpet. Men gafflar och det, de är fortfarande böjda, de har ju kvar. Men sen så hände det inte mer. Och det intressanta var att det var den gången jag träffade Jon. Där uppe i Vaxvika, det var då det sa klick. Och då har jag en liten upplevelse där. Då samlades vi alla upp i den stora salen. Och när alla skulle komma då på söndagen där. Och det var massor med folk som satt och väntade och småpratade och kände inte varandra så där. Jag hade sett Jon någon enstaka gång förut. Så, och honom kände jag igen. Då, så jag skulle bara gå och säga hej, vet du. Så kommer vi fram och tänkte, ja, får han en kram då? Då öppnar sig mitt hjärtchakra så här. Och så blir det som en stor, så där, enorm lampa. Och möter hans. Så sker det med möten mellan människor, va? Utöver de här mina försämrade upplevelser så har vi då David Copperfield, har ni väl sett på TV. När han går igenom kinesiska muren och leviterar och allting sånt här. Men det är också musiken. Och vi vet ju då att bort i Tibet så gjorde det, jag såg en film på detta, hur de gjorde. Skulle bygga ett tempel 200 meter upp och så hade de munkar som stod med långa så här ut i luren. Och så hade de symboler och så var det några andra munkar som stod och chantade om. Och så lyfte de enorma stenblock 200 meter rätt upp i luften och så byggde de klostret där uppe. Det finns på video någonstans i England här. Men hur handskas vi med allt detta i vardagen nu då? Märkliga saker. Egentligen är det helt normalt tillstånd. Det är människans normala tillstånd egentligen. Det var bara det jag gjorde. Och det är viktigt att vara mitt i den vanliga verkligheten för att inte svejsa ut, att ha handfasta jobb, att göra projekt, att vara tillsammans med människor och inte dra oss undan i eremit tillvaro, utan glädjas åt allt som vi har runt omkring oss. Och lära av varandra. Och att vi lyssnar till den stilla lilla rösten inom oss själva. Och att vi tror på det val vi gör. Vi har ju själva ansvar för de val vi gör och så vidare. Så vi är precis som vanliga människor. Forskning och musik går det att förena. Det kom jag på. Forskning och mystik går det att förena. Ja, jag tror det. Via kvantfysiken så... sikt så kommer det att förenas. Alla sanningar har 3 stadier. Först förklikas de, sen så förlöjligas de och sen accepteras de. Och jag tror att vi faktiskt är inne i accepterande fasen nu. Eller vad tror ni? Jag tycker att man kan prata med vem som helst. Samhället utvecklas genom mystikerna. Det vill säga er. Ni är mystiker i vardagen och en del kanske har samma upplevelser som jag. Ni har en otrolig reell påverkan, både genom ett sätt att vara, kommunicera, säga, sätta gränser, skriva insändare, ringa eller bara sitta i meditation, eller liksom, för man kan ju påverka på tankeplanet eller bara genom varandet, inte en tanke. För det är olika perioder i vårt liv då. Vi väljer att vara i stillhet eller agera ut. Och det ordnar skapelsen. För vi har suttit för länge i det här eremittillståndet, så blir vi så himla irriterade i kroppen, vi måste bara utesluta det läs. Och då har jag ett exempel på Maharishi, TM:s grundare. Han satt ju i grottor länge och mediterade, och så hans guru då, han tyckte att nu ska Maharishi ut i världen, så han sände, och Maharishi ville inte, han ville sitta där i sin grotta, för han hade ju så himla gott med sina inre upplevelser då. Så då fick budbäraren med att ge Maharishi ett brev, han ska gå med det till nästa by, det är jätteviktigt, han får inte öppna det. Ja. Och motvilligt så gav sig Maharishi iväg, och så när han kom dit så öppnade de det och tittade på det, okej. Ja, och så skrev de någonting och sa, Maharishi, du måste gå till nästa by. Ja, så gjorde han det, och så när han kom dit då, ja men du måste gå till en by till, och så höll det på så ett tag. Till slut Maharishi blev vansinnig, så sa han, vad står det i brevet? Håll Maharishi gående. Ja, ut i livet, verka. Vi har alltså en helande tankeförmåga. Vi pratade om förut, emot oss vatten. Ni såg vad det igår. Det visar energi. Precis vad som sker. Och det sker ett nödvändigt perspektivbyte på vår planet, och vi är med i det. Men det är så här att, tro mig eller ej, tillitens tid är över. Du ska inte leva på tillit längre. Ut och verka istället. Verkställ era idéer och drömmar. Visst, vi kan sitta där och vänta på att det ska komma svarvar. Men det håller inte längre. Det är dags nu att agera. Titta på, vad har jag för drömmar? Lite kan jag i alla fall göra mina visioner. Man blir väldigt trött när man pratar. Så gästa på bara. Man blir väldigt trött när man pratar om sådana här dimensioner. Så bara, det är helt okej. Apropå det, så medan jag höll på och mediterade på TM, så var jag nere på en hearing nere på Öland, och så sattes det på en video där som visade Maharishi som höll ett föredrag. Och de satte på då liksom, nu sätter vi oss, vi ser det, och det var ju en video då som man skulle se. Så somnade hela gruppen. Och sen så stängde de av, nu var vi färdiga. Ingen hade hört något. Så kan det vara. Det finns många exempel på detta. Men då är vi alltså inne i de här dimensionerna och smakar lite grann på dem. Så småningom så landar vi i dem också. Va? Då blir de helt naturliga för oss som energierna. Shakti Gawain säger så här. Apropå det här att tillitens tid är över. Först måste du göra det du ska för att få det du vill. Förstår ni det du tycker? Att först agera, sen kommer det vi vill ha. Det kommer som det, först arbetar man och sen får man lön. Då har våra, och det handlar om att sätta igång energin. Ni måste inte ha jobbat färdigt, men sätt igång energin. Den multidimensionella människan pratas det om. Vi är ju multidimensionella individer. Och när vi går i den här andliga utvecklingen, så går vi, vandrar i dimensionerna upp och ner, så att man har blivit ledd av en lyshand och tittar på de mörkaste sfärerna. Ja, det är lyshand bredvid mig. Vi gick upp och tittade i den ena dimensionen efter den andra. Och det var helt okej, jag var helt trygg. Och, men i födelsesystemet, i känslorna, så är det ju tuffare när man får gå i de här. Men vi vänder oss, och de här djupa dalarna, de blir mindre, färre och färre, och inte så djupa med tiden, utan först är de här våldsamma upp och ner, och sen så kommer de lite mindre så här, och sen så dalar det ut, så blir det som att vara. Då ser vi våra tester och frestelser på långt håll. Vi vet väl att testerna och frestelserna, de kommer i tre. Första gången så ramlar vi rätt i dem, frestelserna. Och sen, så andra gången så nästan, på tredje gången, då ser vi dem på långt håll. Då har vi lärt. Akasha-kliniker, som Kim pratade om, det finns det många. Den första ligger, som han sa, då, precis utanför jordens vetefält, några kilometer ut, där vi kan hämta information. som medier. Sen finns det andra Akasha-kröniker, galaktiska Akasha-kröniker som vi kan också hämta information om. Och sen finns det ändå längre ut. Källsystem kallas det. Nu, vill ni röra på pressen? Ja, vi skulle ha spelat en låt. Jag tror vi väntar med den så får vi se hur vi gör det. För att det var lite som vi ska ha gjort nu, ska Bill Jon komma fram och vara med och hjälpa lite grann här.